Hej Simon!
Hur är läget Simon?
Bra tack, hur är det själv?
Jo tack, det är bra.
Härligt.
Det har varit en sån, vad ska jag säga, stressad resdag.
Ja.
Liksom, mitt mindset har inte landat här än, så jag är fortfarande i London.
Rakt från London till Landvetter till podden liksom.
Ja, exakt. Mm. Så jag var upp tidigt och så har man ju valt så här lågprisflygbolag. Så man landar på den där...
Är det Ryanair då? Eller?
Ja, exakt. Mm. Så landar man på det där som heter Stansted, tror jag det heter. Mm. Som ligger liksom lite långt utanför dem, men med lite dåliga förbindelser. Så liksom tre byten på tunnelbanan innan man kommer dit.
Den är kört
i rush hour måndag morgon.
Är det som man ser i Japan när de står och trycker in folk?
Ja, men alltså det var på riktigt så att folk stod liksom helt upp. Det var vissa dörrar som inte gick igenom, för dörrarmar och sånt var lämmar. Jävlar. Var i vägen. Och på väg att bli dekapiterade.
Ja, fy. Mm. Ja, men ni överlevde resan i alla fall, va?
Ja, shit. Riktigt coolt. Härligt.
Ni åkte egentligen för att kolla på The Hives, va?
Ja, exakt.
Det var väl huvudmålet.
Mm.
Nice. Hur kommer det sig att de spelar där, då? Har de inte ingen konsert i Sverige?
Jo, men de spelar Stockholm Field i någon festival i...
I sommar.
Ja, och så spelar de på Sweden Rock Festival.
Ja, just det. Det såg jag.
Och lite sådär. Men jag tänker det är ganska kul. De spelar ändå på Hammersmith Apollo. Liksom. Ikonisk grej liksom.
Okay.
Sålt ut 5000 sålda biljetter liksom.
Det är coolt.
Det är ganska coolt, ja. Mm. Så är det ju så här att vi har ju pratat om att vi ska åka till London och sådär. Så då är det alltid kul att ha en anledning att åka dit liksom.
Precis.
Så slipper man bara gå... Ja, vi har alla de här typiska grejer så här. Jag är ju så antituristig, så när jag är i London så vill jag inte se något turistaktigt liksom.
Nej, precis. Eye of London sånt skiter i.
Jag har inte sett London Eye, och jag har inte sett...
Big Ben?
Big Ben såg jag faktiskt, av misstag.
Den är svår att undvika då.
Ja. Buckingham Palace...
Den skiter ni i.
Den har jag inte sett heller.
Nej, okej.
Och så Themsen...
Floden,
ja. Den vill jag inte se, men så vill hon ta en promenad längs den.
Ja, det är
så
klart.
Ja, okej då. Så.
Jäklar. Ja, det blir ingen resa snabbt ut till Universals Harry Potter-värld då? Eller?
Finns det där?
Eller Warner Brothers är det väl.
Aha, okay.
Ja, de har en sån. Då får du ta någon sån här, någon buss en timme eller två utanför London.
Ja, just det.
Tror jag det.
Men shit, ja. Alltså London som stad, alltså, det var ju min första... storstad som jag åkte till när jag var 14 typ. Mm. Som inte var Stockholm liksom.
Ja, precis.
Och det var
Europa.
Liksom, ja, jag kommer ihåg att det var så jävla, vad ska man säga, så där liksom ögonöppnande för mig att se en stad som alltså liksom 10 miljoner människor bor i.
Ja, det är galet.
Det är liksom alltså. Så här, man får lite så här vad ska man säga, man kommer från en liten stad så där, när man hälsar på alla på ICA och så, här, så minns jag att det var omvälvändande liksom.
Ja, det är en kulturkrock i sig det.
Ja, och så just det här
höga tempot och...
Ja, och så just det här att man kunde gå och hitta en butik i Soho som sålde typ tv-spel, där de typ sålde Shenmue The Movie på DVD liksom.
Ja, det är coolt.
Bara det kommer jag att jag köpte det här för 20 år sedan och tyckte det var svinkort.
Men är det liksom typ en bootleg-version när de har klippt ihop alla cutscenes då? Eller?
Ja, och lite gameplay som de springer
precis.
Så här helt...
Från step A till B och lite grann så.
Kom i en sån här inplastad ficka med så här hemmautskriven omslag. Liksom. Så var det så här Shenmue The Movie.
Fan vad sjukt. Har du kvar den?
Den finns någonstans, helt klart.
Den måste aldrig, du hitta.
Ja, jag skulle aldrig slängt den. Liksom.
Okej, okay, kuriosa ändå.
Ja, exakt. Så ja, det är så här, det var trevligt att komma tillbaks.
Mm.
Det är ju en absolut modern stad i allra högsta mening. Den är med liksom. Det är nybyggen överallt och svinmycket så här. Feta food halls och så här. Och när det gäller växtbaserad mat så är det ju bäst i världen typ.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag åt de absolut godaste tacosen jag någonsin har ätit i hela mitt liv. Fan, det var så gott.
Mm.
Club Mexicana.
Nice.
Ligger på Kingsley, tror jag det hette. En sån här food hall typ.
Precis.
Kan typ sånt.
Food hall är alltså som en stor sån där saluhall med massa vendors och även restauranger då.
Jag är lite osäker på om vi har något liknande i Sverige. Men i Oslo så har de det som heter Oslo Street Food.
Mm.
För er som bor i Oslo som lyssnar. Jag vet att det finns.
Jag tror de känner till den.
Ja, men lite så här... lite som... Okej, okay, det här är en jättedålig jämförelse. Men vi har en liten food court i våran... på vår galleria.
Ja.
Men lite det konceptet att det är små stands liksom. Och några har lite så här. Så är det en gemensam stor sittyta.
Ja, jag vill ju inbilla mig att Stockholm har någonting sånt. De har ju ett ställe som heter Saluhallen, men jag har aldrig varit inne i den.
Ja, Saluhallen, det är ju lite mer att man köper råvaror. Du kan köpa
en hummer och...
En vitlök typ för två...
Superekologiskt, närodlat.
Ja,
Eller, längs Mälaren.
Ja, eller en jätte... En ål, typ, kan du köpa. Precis. Alltså, det är bara sådana saker.
Liksom. Allt udda i mat och fina grejer. Och,
ja, men de har ju visserligen några restauranger också, men då är det lite mer anrikt.
Ja,
här är det lite mer koncept att vi köttar på...
Ja, men jag har typ sett att han är Mustiga Mauri, springer runt där nere i vissa avsnitt och liknande YouTube-kanaler. Och då... På några vissa ställen så har de ju matlagning som du säger, men det verkar ju vara dyrt som fan.
Ja.
Det är så de finaste ingredienserna, det är champagne och mycket sånt.
De har ju ett ställe som säljer danska smörrebröd,
okay.
Som jag har käkat på. Eller vi har, jag och min far har haft varje gång vi är i Stockholm, som om vi är där på en fredag så går man dit liksom, det här låter jättesmåstadigt, det förstår jag också, men så går man dit ganska... Tidigt så här på eftermiddagen, och så sitter man bara där och så är det kändisspotting, för då ska alla kändisar in och handla för helgen.
Ja, det är klart.
Ska man sitta med ett glas bubbel och sitta, oj, där går Arias snickaren.
Ja,
han blir ju tagen på ICA i sig, men i den självskanningen, så han kanske inte är rätt exempel. Men...
Nej, han handlar inte dyrt.
Wahlgren, så är det, Pernilla Wahlgren.
Ja, det får man inte.
Nej, hon kom in där springandes med en liten påse eller något. Mm. Så det, ja, det är alltså kul sånt här.
Mellomys fast från insidan där. Mm. Alltså alla som är med i Melodifestivalen hänger där nere, känns
det. Ja. Men sen så fick jag också så här lite så här, om man tänker så här, England, det har ändå varit så här, USA mot England, två stora, just nu kollar jag amerikanska Office, för min kär inte har sett det.
Ja.
Och brittiska Office i originalet.
Tycker du om det?
Vad sa du?
Har du sett det?
Amerikanska?
Nej, brittiska.
Ja. Mm. Den är ju, som jag tycker den brittiska är mycket bättre än den amerikanska. Ja, okay. Men det är ju dock bara 16 avsnitt, plus en special.
Precis. Jag trodde du var anti-brittisk humor.
Nej.
Jag har fått för mig det.
Nej, men jag älskar brittisk humor. Ja, Fawlty Towers.
Ja, just det. Om det är sant, bygget. Det visste jag ju faktiskt om i och för sig.
Monty Python.
Ja, fy fan, det är roligt alltså.
Alltså, det är svårslaget mycket av det.
Ja, det är det. Det är det. Monty Python kan vara det roligaste jag någonsin har sett.
Mm.
På många plan alltså.
Ja.
Det var också, jag såg första gången för 3 år sedan kanske.
Mm.
Och då, det var mest bara för att jag visste inte vad jag skulle förvänta mig överhuvudtaget. Jag bara startade
det.
Så blev jag så jävla mindblown hur före sin tid de var på många sätt.
Det är ju fortfarande saker där som, om man ska skriva komedi, kan jag tänka mig att man går in och tittar på det idag och ser en grej, så kan man bygga en hel programidé runt den grejen typ.
Ja, helt klart. Ja, det är så sjukt många idéer bara i ett avsnitt på Monty Python också.
Ja,
det verkar så här. 1000 små sketcher som typ blöder ihop också på många sätt.
De gjorde ju det mest geniala någonsin var att de sänkte avsnittet, ljudet på, eller volymen på avsnittet, lite under hela avsnittet.
Så folk satt och höjde.
Ja, så folk satt och höjde lite så här. Och sen när nästa program kom så var bam, jättehögt.
Så jävla roligt alltså. Fy fan. Ja, men det var bra.
Men jag tänkte så här, fan, England står sig ändå ganska, man tänker ju ofta så här, man kanske i Sverige har blivit lite så här påverkad av all den här brittisk trash-tv som har varit senast 20 åren typ. A Place in the Sun är väl typ det senaste som jag har sett uppe hos morsan och farsan.
Mm.
Så här, britter som åker till syden för att köpa en lägenhet liksom.
Ja, just det.
Det är ju så här alla, det är bara så här Ibiza. Det var så här skyltar på flygplatsen liksom, så här, getting you drunk in another country. One too many drinks can lead to getting you in jail. Och så bara så här varningar liksom.
Ja, precis.
Jag tänker så här, brittisk ungdom som drar utomlands är absolut det värsta liksom.
Ja, det går väl hand i hand med svenskar, tänker jag. För vi är också ganska grisiga i typ Magaluf.
Ja, men jag tror ändå britterna är några resor värre.
Ja,
alltså.
Jag vill ändå invända att det stämmer också. För när man har gått på bargatorna där i söder så ser man ju de här brittiska pubbarna ju alltid där det är värst fest. Typ.
Ja.
Och där är det bäst slagsmål.
Ja, exakt.
Men,
oj, det där.
Men det känns också som att det är en jävla skillnad på att vara i England och vara i London.
Mm.
Jag tror London är, och södra England typ, är väldigt annorlunda mot norra England.
Mm.
Om man tänker rent så här, vill ha de riktiga britterna, då får du typ upp i Manchester och
exakt.
Rusa runt där typ.
Mm.
De galningarna som är på de här A Place in the Sun.
Ja,
det känns som att de bor där uppe typ.
Mm. Men det var ju ganska kul att alltså, du tänkte så här, vad England betytt för spel egentligen så här.
Ja, ganska mycket ändå.
Ja, men fan, du har ju Rare bara där.
GTA.
GTA, exakt. Ja, det tänkte jag inte ens på.
Nej. Och jag vet, Skottland har ju massa... helt random nu, spelstudios.
Men bara alla typ de här...
Eller Irland.
Wipeout.
Det är ju inte England. Men.
Ja. Pussygnos, eller vad heter de?
Och så har vi ju PlayStation London Studios, har ju varit länge. De har ju lagt ner nu, men...
Team Soho fanns något som hette också.
Just det.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var de gjorde, men...
Gjorde inte England datorer åt IBM länge också?
Ja, det kan nog stämma.
Om de hade sin produktion där, det är något sånt. De var ju tidiga, i början där av datavärlden så var ju de väldigt framme på...
De hade ju en dator som var liksom konkurrent med Commodore. Som hade typ Spectrevision eller...
Ja, precis.
Någonting, så jag vet inte exakt vad den hette, men den var den brittiska varianten tror jag i alla fall.
Mm.
Mm.
Ja, för de var ju väldigt fram på i teknik där i början, typ 70-80-tal tror jag.
Ja, exakt.
Sen tappar de bollen lite till Silicon Valley då.
Ja.
Men ja, jag tror nog England har haft mycket spelstudier som man inte kommer på rak arm så.
Nej, men alltså det är ju ganska så här, man tänker inte så mycket över det i alla fall.
Nej.
Och sen,
det blir så lätt att fokusera på de här största, och sen typ svenska är ju lätt att hålla koll på för oss då.
Ja,
men Codemasters såklart, de är ju lite. Ja, Team 17, Creative Assembly, Frontier Developments, Sumo Digital.
Mm, Sumo, just det. De har gjort så jävligt mycket bra.
Ja, så det, de är ju stora. Så
har ju Media Molecule.
Ja, precis.
De är också gamla Sony-CEOn, Phil Harris, han var också britt.
Ja. Companies med game development companies mer än 700.
Mm.
Så det är, i London finns det 713.
Mm.
Sen nästa steg i Manchester då är det 75 och så går det neråt så.
Okay.
Det verkar vara en hel del alltså.
Fy fan. Så var jag på British Museum också.
Ja, vad är det, den som är typ som det här natt på museet?
Ja, deras, det är väl största. Natural British Museum.
National.
Ja, jag tror, eller? Ja, ja. Natural.
Är det Natural det heter?
Det var en stor staty på Darwin, jag gick in där först.
Ja.
Och så ser jag att det bara är fossiler och skelett. Så tänker jag, okej, okay, fan, jag vill ju se mumier, det var inte det här jag kom för liksom.
Men har de inte det längre in där då liksom?
Nej, då är det ett annat museum som heter British Museum. Som är väldigt skandalomsusat.
På grund av alla, så quote-unquote, stölder.
Ja, exakt, det är väldigt mycket där som...
Det är där man vill gå då, det är där de har de feta grejerna.
Exakt, så jag tänkte så här, det är väl bara en tidsfråga innan de här får skickas, eller exporteras till respektive länder liksom.
Över min döda kropp hade Winston Churchill sagt.
Ja, exakt, men fan, det är någonting speciellt alltså när man går in och tittar på skor som är alltså 4000 år gamla liksom.
Ja.
Och så står man och tittar på den så liksom så här, den där är alltså, den är från 2000 år före Kristus.
Ja.
Och de har, det är liksom en högerfot och en vänsterfot.
Och så har de skosnören.
Ja, det är liksom bra hantverk liksom.
Ja.
Men typ att de hade gjort glas, genomskinligt glas på romartiden liksom.
Mm.
Alltså när man står och tittar på det så blir man ju helt så här bara...
Ja, det är jävligt häftigt. Jag vet, just skor också av någon anledning, eller inte av någon, det är inte så konstigt, för de slits ju ut, men det är tydligen något av det svåraste du kan hitta som arkeolog.
Ja.
För de försvinner alltid med tiden, för de kastas ofta eller
just det.
Bränns upp eller något.
Alltså det var faktiskt jävligt coolt att gå där. Jag började läsa alla så här plaques och leva mig in lite så här och liksom, man blir lite så här, lite hänförd eller tagen av det. Liksom, ja, så här.
Du provar ingen sån här digital app typ med, där de kan... känna och berätta om saker och skit.
Nej, men jag...
För det brukar ju museum ha nu för tiden.
Ja, men jag läste istället på de där då. Det var ganska intressant bara att se så här olika mynt de hade hittat på Cypern liksom. För att det ligger ju mitt i Medelhavet, så det var ju liksom olika mynt från olika håll och kanter.
Från
liksom.
Romerska eran då, eller?
Ja, romerska och grekiska mynt och allt möjligt liksom.
Mm.
Svinfett i alla fall. Så. Ja. Men jag hade alldeles för kort tid, vi hade bara en timme på oss.
Ja, det hinner man inte så mycket
så på. Så hann jag inte ens att se Rosetta-stenen.
Nej,
som jag hade för att se liksom.
Ja. Nej, det, man hade nog kunnat spendera en hel dag från öppning till stängning där inne.
Alltså. Ja, men det är ju 6 våningar och det är liksom hela människans historia liksom.
Ja, om inte mer än en dag i så fall. Ja, vi hade ju svårt att gå igenom det svenska museet i Stockholm.
Mm.
Det historiska museet där. Mm. På typ 2 timmar var vi där och det räckte inte till på det lilla stället liksom.
Nej, exakt.
Det är sjukt.
Alltså det är jävligt coolt. Fan.
Jag får åka dit någon dag.
Mm. Det kan jag verkligen rekommendera.
Ja.
Förra veckans spelmusik då, vad hade vi där?
Det var Virtua Fighter 3 eller 5?
3!
Ja. Togs först av Johannes Nord.
Ja.
Som också påpekade att låten användes först på Sega Saturn-spelet Fighters Megamix.
Ja.
Coolt.
Mm.
Ja. Som var då en kompensation för att Virtua Fighter 3 inte släpptes på Saturn.
Mm. Riktigt snyggt jobbat.
Bra kuriosa.
Ja, danske frågan där, det var ju The Last of Us.
Ja.
Togs av Emil Fält 0402.
Öppen med tuppen.
Ja, exakt. Sen var det Ram Nilsson och Erik då, som får en extra guldstjärna på grund av att han är Patreon.
Ja, snyggt.
Och Daniel Fantomen Ekholt, du inte hade glömt.
Nej, mycket bra, mycket bra.
Ja, ska vi gå in på lite nyheter?
Det gör vi. Välkomna till Snacka Videospel!
Thank you.
Bethesda uppdaterar sitt gamla spel Fallout 4. När kom det? 2015, 16 där någonstans?
Ja, någon 14 skulle jag nästan vilja säga.
Ja, länge sedan. Mm. För moderna konsoler i alla fall. Det handlar om då två nya modes, quality och performance mode.
Mm.
Så det sägs var väl 4K 60 FPS.
Oj, oj, oj.
Och för er som sitter på en Xbox Series X så har ni ju faktiskt redan kunnat ha tillgång till det genom backwards compatibility boost mode och en mod tydligen som man kan ladda hem och installera för att få 60 FPS.
Mm.
4K. Så det, men det, nu blir det en officiell patch på allt det här. Och ja. Även ni PC-spelare där ute skulle få någon form av patch med support för ultra-wide och sådana saker.
Exakt.
Problemet med det här spelet, som är då ett legacy Windows-spel vid det här laget, är ju att den har mycket legacy-problem. Så kommer de inte att fixa det här nu, så kommer det ju bli många sura miner på Steam, tror jag.
Mm.
För det här är ju alltså, det är någonting med Creation Engine som gör att om du spelar spelet i över 60 fps så buggar det helt ur, för fysiken är baserad på 60 fps.
Ja, okay.
Och speldatorer nu för tiden klarar ju lätt driva där 60, och de flesta har ju skärmar på 120-144 och så.
Mm, just det.
Så jag tror folk kommer bli jävligt pissed om de inte har fixat det.
Mm.
Så det får vi hoppas.
Ja, ja, ganska aktuellt med serien också.
Ja,
Amazon
precis.
Prime.
Stämmer det. Det kommer vi väl ta en liten djupdykning i nästa vecka, tänker jag. Då har fler hunnit att kolla de första avsnitten också, så vi kan prata lite mer öppet.
Riktigt hype. Faktiskt, jag fick så här, när Fallout 4 släpptes.
Mm.
Alltså, om vi backar ännu mer, Fallout 3.
Ja.
Det var typ det mest hypade spelet som jag har varit hypad inför någonsin när det släpptes.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag köpte den där Collector's Edition som kom i en lunchlåda.
Ja, jäklar.
Med en liten Pip-Boy och liksom, metallcaset liksom, eller nära lunch. Aluminium.
Alltså en typisk metalllåda som man har lunch i.
Exakt. Och jag kommer ihåg att vi snackade om det mycket och vi jobbade, vi var tre stycken som köpte det samtidigt liksom.
Mm.
Och då tipsade vi varandra om saker liksom, så här, vad vi gjorde och inte gjorde.
Ja,
liksom. Så jag kommer ihåg Flinsnok. Klassiskt stod och skrek till mig när jag gick ner en fanns gata. Spräng inte staden! Så det gick liksom.
Ja. Fan, spelar du New Vegas någonting?
Nej, faktiskt inte.
Nej, jag missade också det. Jag startade det här förra veckan, tror jag.
Mm.
Och det är ganska fett alltså.
Mm.
Bara spela lite grann.
Det går ju för att vara kanske det bästa någonsin.
Ja, speciellt story-wise och så här, med mycket val och så.
Och det är Obsidian, va? Som,
ja, precis. Det är det de suger
på. Det som heter Outer Worlds, som kom för något år sedan. Det var väl mer eller mindre en spirituell uppföljare på New Vegas, va?
Ja, det kan man väl säga. Fast i space lite grann.
Ja.
Men väldigt likt.
Ja,
det var
exakt.
Ju också Obsidian.
Mm.
Har det inte kommit en tvåa på det nu?
Det tror jag faktiskt det har.
Mm.
Eller om det är en DLC som har kommit.
Jag är ganska säker på att det skulle bli en uppföljare i alla fall. Mm. Men det kanske inte har släppts än. Jag vet inte.
Square Enix har i veckan gett en uppdatering på Final Fantasy 7 Remake Part 3. Och vi kan förvänta oss det spelet runt 2027.
Aj, aj, aj.
Och nu då, det är mycket tack vare att det är samma team som jobbar på det. Så att de hade 3 år för Rebirth, så blir det 3 år för...
Ja, jag hade hoppats på 2025-2026 senast, ja.
Fy fan, nu har jag liksom kommit lite mot slutet där, så jag har börjat backtracka i spelet.
Just det, sidequesta.
Ja, jag har tagit mig helt tillbaka till början och börjat beta av saker och ting som händer runt.
Kan du fast-travela dit, eller måste du gå zon till zon så?
Nej, innan där jag var, då var jag tvungen att liksom backtracka väldigt analogt.
Mm.
Jag kunde ju fast-travela innanför regionen liksom.
Ja.
Men... I storyn så har man liksom tagit sig vidare med en båt och så har man liksom gjort vissa stora saker liksom. Då var man tvungen att backtracka fysiskt liksom.
För i part 1 så står det ofta när du ska gå vidare så här, are you sure you want to continue? Mm. För att om du gör det nu så kommer du inte kunna spela de här questen senare, säger de ju. Är det så här också eller är det för öppet mer?
Och så det är nog lite mer öppet, tror jag. Men den där prompten kan komma upp. Men då är det mer att en varning för att nu kommer en långt mission eller en lång quest liksom, som leder in i en grotta eller något sånt där då.
Ja, precis.
Men man i storyn i alla fall så kommer man till ett punkt där man kan ha lite mer mobilitet.
Mm.
Så att, nu har jag gått tillbaka till början och gjort lite sidequests och plockat upp lite Queensblood-kort så jag kan bli den bästa Queensblood-spelaren i hela realmen.
Nice.
Så det ska bli
fett. Är svårighetsgraden hög där?
På Queensblood, ja.
Mm.
I början är det ganska lätt och sådär.
Ja.
Sen mot slutet där så blir det ju omöjligt för att de man möter har så bra kort liksom. Ja,
precis, då handlar det om att gå runt och leta upp dem.
Men du kan ha jävligt tur ibland när du gör vissa taktiker att du tar över tillräckligt många rutor i det här spelet då.
Ja.
Det är ett kortspel i Final Fantasy 7 Remake, bör sägas.
Mm.
Så att när man tar över de här plupparna så att de inte kan lägga där, då har man ju ett övertag så att om man spånar, eller man drar ju 5 kort till att börja med då. Sen får man välja att mölliga något kort, dra något nytt då. Men får du bra kort där i början så kan man liksom lägga en taktik på att man kör ut mitten först liksom. Och då får man liksom, om man har kort som tar över brickor upp och ner också så kan man liksom ta över mycket snabbt.
Ja.
Och sätta gräns. Så att,
fett, fett.
Ja, det har funkat.
Jajamän. Ja, men det är kul.
Mm.
Ja, för detta Blizzard-chefen Mike Ybarra har i veckan uttalat sig om ett system han vill då se i spel. Och det är möjligt att dricksa spelutvecklaren när man har varvat spelet. Ja. Så typ som en tip-feature på slutet så här.
Mm.
Här tar lite extra cash.
Vad säger du om det?
Ja, alltså, varför inte? Det är ju frivilligt. Mm. Det är lite som när du öppnar Winzip och varje gång frågar om du vill ge en donation, typ.
Ja.
Så jag ser inga problem i sig.
Mm.
Det är väl bara att det känns lite weird, till exempel, om det skulle stå i slutet av ett first party-spel.
Skulle det stå i början på typ, eller ja, det stod, han sa i och för sig varvat.
Ja, så säg att när du kör klart storyn och får eftertexterna till God of War, Ragnarök till exempel. Det har varit asweird om det stod tip the developer.
Ja, exakt.
Yes or no. För det är ändå 100% Sony-ägt, 100% Sony-finansierat.
Mm.
Då är det så här, då måste det i så fall vara garanti att de pengarna går direkt till en pott som bara delas av alla utvecklare.
Mm.
Men det är också så svårt så här. Ska alla få lika? Ska den här lägsta programmeraren som inte jobbar så mycket som de högre upp få lika mycket dricks? Och ska då dricksen gå till
typ, det är lite som
Corey Balrog som har tjänat miljoner mer än de andra?
Det är lite som dricks i Sverige på svenska kök och restauranger. Så brukar de ju dela det solidariskt. Mm. Så diskaren får lika mycket som servitören och sådär.
Ja, precis. Vilket kan bli fight om, har jag hört.
Ja.
Men jag tror det här hade varit ett jävligt snyggt sätt att göra det för en indieutvecklare kanske.
Mm.
Säg att du köper ett spel för 100 kronor som de har släppt.
För det kan jag se väldigt mycket på appar på datorn. Typ om man är inne och liksom laddar hem en schysst app liksom.
Mycket freeware är ju så.
Ja, då kan det stå liksom buy me a coffee. Och så, men då är det en PayPal klassisk länk liksom.
Precis. Och det har inga problem alls egentligen.
Nej.
Speciellt om det är ett indiespel du har betalt bara så lite för.
Mm.
Och sen så inser du så här, fan, det här var ju svinbra. Det är två killar som jobbar bra. Klart de ska ha en hundring till kanske.
Ja.
Om man tycker det var så bra.
Exakt, men då borde man restriktera det så att det här är ingenting vem som helst kan lägga in liksom. Utan det måste vara...
Det får inte bli en trend så EA slutar alla sina spel med det här, till exempel.
FIFA, eller vad heter det, FC 24 startar upp med...
Ja.
Liksom.
Det hade varit weird. Men för indie-scenen, absolut. Alltså.
Ja. I veckan fick vi se trailern för Star Wars Outlaws.
Mm.
Och vi fick se då fokus på stealth mechanics och så gambling-minispel.
Ja.
Och vi fick också ett release-datum.
Yes.
Mm. 30 augusti.
Riktigt mäktigt.
Mm.
Det ser otroligt bra ut alltså.
Ja.
Det är ju då Snowdrop senaste engine, samma som användes i Avatar.
Mm.
Och... vi fick också bekräfta att de kommer att använda sig av FSR3 för första gången på konsol.
Mm.
Och det här är då AMDs version av Nvidias DLSS.
Har du förresten sett hur Nvidias aktie har gått upp sista året?
Ja, det är helt sjukt.
Den har ju fått den där bonanza-boosten.
Ja, det är på grund av deras AI-servrar.
Ja.
Som folk tror att, de kommer ju vara ledande på marknaden av att leverera de här.
Mm.
Och så tror jag också att Facebook har typ gått ut och sagt att de ska köpa in 35 000 sådana A100 eller vad de heter, som är deras stora sån här serverbox. Det är typ som en sån stor rack med bara GPU-er i. Och det är så här, jag vet inte hur många GPU-er det rymmer i en sån box, men så är det gånger 35 000. Det är så otroliga mängder.
Mm.
Och jag tror en sån box i svenska pengar ligger runt 120-150 000 eller sånt.
Mm.
Så det är så här helt galna grejer, men jag tror det har bidrat mycket till aktien har gått upp. Men den har faktiskt gått ner de senaste veckorna också.
Okej.
Okay. Lite sån här halvkrasch, men den har inte gått ner så mycket som den har gått upp.
För det är sjukt om man ser alltså 25-årsperioden på Nvidia.
Mm.
Så peakade den ju typ 2004.
Ja.
Och så efter det har den bara gått ner och ner och ner. Och så nu plötsligt så bara... Går den alltså 10 gånger mer värt än vad den var värd. Då liksom.
Och det är också lite tråkigt för gamingkulturen då. Eftersom det är så få aktörer på den här, i den här spacen där det handlar om att göra grafikkort. Och grafikkort har ju varit lite av en sån här... bara som har varit mycket slut på, likt PS5 också var på release och så.
Mm.
Och det har ju också drivit priserna upp gånger 10 jämfört med hur det var förr.
Mm.
Så det är lite trist att du ska ha ett mediokert grafikkort för 15 000 nu för tiden.
Ja, exakt.
Och det bästa för 25.
Mm.
Så det är lite orimligt. Så man skulle hellre se fler aktörer som gör grafikkort istället för de här AI-serverna.
Mm.
Och eftersom Nvidia lägger mycket av sin produktion nu på just de här AI-grejerna, så blir det ju mindre produktion på grafikkorten samtidigt.
Mm. Ja, det är klart.
Det är väl den negativa sidan till den här storyn.
Mm.
Att det kommer fortsätta vara dyra priser om inte någon massproducerar bättre.
Ja, exakt. Fy fan.
Ja.
Mm.
Compute kommer vara den stora bristvaran i framtiden, säger de.
Mm.
Jämfört med ström och sådana saker. Bränsle.
Ja, fy fan.
Ja. EA sköt i veckan ner rykten om ett Dead Space 2 remake, och det ryktas om att EA nu att EA Motive arbetade på.
Mm.
Och det de mer eller mindre sagt är att hela IP:et ligger väl på is.
Ja.
Många hade väl förväntat sig att som remaken var så populär så kanske de skulle gjort en helt ny.
Ja, med tanke på att Capcom remakar Resident Evil 2, 3, 4 och
så. Det är helt otroligt. Med den här liksom att gå den här vägen och göra den remaken från början känns ju som att det var en testing ground typ.
Mm.
Men att ge upp så fort när det ändå var en sån succé, det är lite tråkigt att EA liksom ser ut att gå den rätta vägen och så går de tillbaka till sitt gamla och gör.
Ja, exakt. Det är trist. Ja. EA var ju så bra där 2007, 8, 9, 10 liksom.
Prova massa nytt liksom.
Ja.
Och nu, lite cred ska de ju ha för Immortals of Avium och
vad fan hände
de här
med
Farre-spelen och så.
Och vad fan hände med Skate 4 egentligen?
Ja.
Det har fan varit på gång nu i 1000 år känns det.
Ja, verkligen. De har väl tagit Skull and Bones-routen här nu och bara drygar ut
det. Fan, det är så segt att vi har Skate nu.
Men skulle inte de ha någon typ av öppen development på det? Att de skulle ha så här, för de släppte ju en massa bara mesh-videos på så här ofärdiga levels och sånt.
Men de släpper ju lite sånt då och då liksom.
De gör det fortfarande.
Men då är det så här 10 sekunder där eller så här.
Ja, ja.
Och det man kan se från när det är små klipp på riktiga skate-klipp är att det ser ju väldigt snyggt ut liksom, men jag är lite rädd för att de går för mycket meme med det. För det har blivit så mycket så här eller streamers som bara spelar Skate 3 för att det liksom är buggy.
Ja, göra så här sjuka hopp och flyga 1000 meter och sånt.
Ja, exakt. Liksom. Men jag är lite rädd för att de går den vägen snarare än att göra det mer realistiskt som det var från början. Liksom.
Exakt.
Ja. Avalanche Studios gör sig redo för kollektivavtal.
Där ser man.
Ja, avtalet har som syfte att standardisera arbetsvillkor för att tala för anställda och höja löner.
Mm.
VD på Avalanche, Stefania Halldorsdottir, säger att de ska göra Avalanche den bästa arbetsplatsen i världen att utveckla spel på.
Mm.
Och det var 2022 vi sist fick höra rykten om vad Avalanche jobbade på, och då var det rykten om ett nytt Just Cause.
Just det, så det är svenska Avalanche vi pratar om här då.
Ja.
Avalanche Studios heter de, va?
Ja. Det är osäkert om Avalanche New York får kollektivavtal.
Ja, precis. Men rätta mig om jag är fel nu, men Avalanche, finns det inte ens två studios som heter det?
Ja, kanske. De har ju en New York-filial, vet jag.
För jag har alltid varit förvirrad över det, alltså. För Avalanche Studios är Stockholm.
Mm.
Sen har jag för mig att det finns en som heter bara Avalanche.
Okej. Okay.
Men ja, det kan jag kolla upp till nästa gång. Men jag för mig alltså, det är någonting som har förvirrat mig där.
Mm.
Men fett om de gör ett nytt Just Cause, för det är fan en av mina favoritserier.
Mm. Spelade du sista fyran?
Ja, det gjorde jag. Jag körde inte delscenen.
Nej.
Men det var kul. Alltså, de måste göra ett stort hopp nästa gång. För sist gång så pushar de ju mer så här fysik och så. Det är visserligen det som är kul med spelet.
Ja.
Som la in tornados och sådana saker som kom. Mm. Men jag skulle verkligen vilja se lite mer detaljarbete på marken.
Mm.
När det kommer till städerna och NPC, AI och sådana saker.
Ja, just det.
Så att man får mer inlevelse, eller så här, mer åt GTA-hållet då, fast du har det här kaoset som de erbjuder.
Mm.
Och såklart optimering så att det inte tankar. Det här var väl ett PS4-spel det senaste. Och när jag spelade på PS5 sen så flöt ju på bra. Men på PS4 var det nästan ospelbart när det började explodera riktigt mycket. Och det är det spelet det går för att göra. Så det får ju inte lagga när det är som fetast liksom.
Nej, exakt.
Då förstör det ju hela grejen.
Mm.
Men jag gillar den serien alltså.
Mm.
Så det är kul att se.
Ja.
Vad tror vi om kollektivavtal då?
Ja, men det är väl bra.
Ja, det är ju för- och nackdelar antar jag.
Ja.
Men för det mesta i Sverige är det ju standardiserat med fackligt arbete. Så att här fungerar ju det väldigt bra i alla fall. Så det verkar det som.
Ja, och ändå så laggar vi efter så mycket löner i Sverige.
Ja, det är ju det då. Det är väldigt lite av det här individuell lönesättning för att du presterar på arbetet när det är kollektivavtal. Då försvinner ju det lite, den möjligheten.
Ja.
För då har ni ju redan upphandlat med facket vad du ska ha betalt. Då. Ja. Det är ju där för- och nackdelarna kommer in såklart.
Ja, exakt. Men, ja, men det är väl bra och liksom, så man inte får de här crunch times så folk arbetar ihjäl sig. Och
ja, den biten kan ju vara bra att bli
av med. Ja, exakt. Och just att man har ett fack som... Det känns lite så inom just spelutveckling att de jobbar ju inte 8 timmar per dag, utan det är snarare med 16 timmars pass där de ligger och kodar med knäna på backen liksom. Det är min bild av spelutveckling i alla fall.
Ja, men det också känns som att de är så passionerade i den branschen. Mm. Så att de vill vara där och koda liksom.
Ja, exakt.
I alla fall om man kollar hur det var förr i tiden. Nu vet jag inte hur det är på såna här jättestora företag.
Nej.
Det kanske är mer klassiskt corporate.
Mm. Ja, men det blir det ju liksom.
Men om man kollar på de här som nästan går som egenföretagare, som John Carmack och de här grabbarna, ja, som bara satt och drack cola och käkade hämtpizza och koda natten lång liksom.
Ja, exakt.
Det är min så här romantiserade bild av hur kul det är att ha en spelstudio typ.
Ja.
Men det kanske försvinner när man blir mer än 10 personer.
Det blir ju när man är, ja, exakt, när man är 800 personer går in på ett kontor om morgonen, ja, för liksom...
Då blir, måste det struktureras.
Och så när du lägger 8 timmar på att försöka hitta din bugg, ja, eller en bugg som gör att gubben inte kan gå rakt liksom, eller...
Precis.
Det känns som det är mycket logistik och mycket sån här tjat med...
Ja, mycket möten.
Ja, exakt.
Teams-möten.
Ja, fy fan. Ja, hemskt. Ja, vad har vi spelat den här veckan då?
Ja, var ska vi börja? Du har ju varit borta med sträckan. Har du hunnit spela något?
Ja, förra veckan vi pratade om att vi skulle spela Castlevania 4.
Ja.
Så sa jag... Att det inte fanns på Switch, tror jag.
Mm.
Men jag tror jag förväxlade det sen när jag satt hemma och klippte.
Mm.
Så den... Switchen rök med i alla fall.
Ja.
Och så, för jag utgick från att det fanns på det där Super Nintendo...
Läget där, ja.
Ja. Mm. Men det gjorde det inte, så...
Nej.
Jag fick dyka ner i det senaste indie-spelet Pepper Grinder istället.
Mm, nice.
Ja, men du har spelat Super Castlevania 4.
Det har jag gjort.
Mm.
Och vilken unik trip down memory lane. Mm. Det var länge sedan jag spelade ett sånt retrospel, speciellt något som jag inte har spelat för, där jag går in för att komma långt. Klassiskt är annars att man startar upp emulator och har 300 spel, så testar man lite första banan på 20 stycken. Eller så har man typ spelat Super Mario World i någon timme.
Mm.
Men det var riktigt länge sedan jag satt med ett helt nytt spel och tänkte så här, det här ska jag typ varva.
Ja, exakt.
Och det var utmanande. Mm. Och kul. Men jag hade, speciellt i början av spelet, så var det mest frustration över liksom hur föråldrat det är på något vis.
Mm.
Och sen hur jag typ, alltså om man inte har någon nostalgi för titeln överhuvudtaget, så är det inte riktigt så mytomspunnet bra som jag förväntade mig att det skulle vara.
Aha, okay.
Kanske. Det var mycket stelare än vad jag förväntade mig att Castlevania skulle vara.
Mm.
Det är väldigt så här, gå rakt, hoppa, du kan, ja, lite stelt i alla fall, jämfört med kanske Mario eller något sånt, som har lite mer flow i rörelserna.
Ja, exakt.
Jag hade trott att det skulle vara mer av den. Men efter en liten stund, så en timme in typ, då började det släppa och så började komma in i gameplayen och förstå systemet lite bättre.
Mm.
Det är inte så många knappar att lära sig, men det är mycket så här små grejer. En sak de är väldigt duktiga på i det spelet är att stretcha verkligen. Säg att du kan avstånd, du kan hoppa i 10, säger vi.
Mm.
Så har du en kloss, och sen nästa kloss är platforming. Mm. Då är det verkligen 10 i längd på många ställen. Så du måste stå helt längst ut i kanten, okay, och göra ett perfekt hopp för att komma över. Så det är många sådana här cheesy death moments där, och man typ går förbi på en level så går jag förbi ett bord som är med duk på så här inne i slottet. Och jag plötsligt så vaknar jag till liv och så lite så här Dark Souls-igt nästan. Ja. Du blir lurad till döden. Och så är det sjukt snålt med HP.
Mm.
Det är väldigt hardcore de här spelen. Alltså. Det är en grej som var mer förr, antar jag, som har försvunnit och sen kommit tillbaka med From Software. Mm. Men det var också någonting jag inte riktigt var förberedd på, att det skulle vara så hardcore svårt. Som tur var, eftersom jag spelar det här via emulator, så har jag ju save states. Så de fick man ju poppa hela tiden då, för att slippa och börja om hela tiden.
Vilken emulator körde?
Då körde jag RetroArch.
RetroArch, ja. På PS3.
Ja, precis.
Ja. Och hur funkar det då? Du har en PS3 som du har moddat helt.
Ja, precis. CEX tror jag det kallas.
Är det en slim eller en fat?
Det är den första slim.
Mm.
Inte den sista slim som har en sån här skjutdörr för att sätta CD i då.
Mm.
Eller Blu-ray. Och då måste man ha... Det är vissa serienummer där som bara går att modda. Mm. Och vissa som inte går. Så man får kolla upp serienumret innan man startar. Annars kan man alltid göra en annan typ av mod som inte är... Där du liksom måste gå in och aktivera modden varje gång.
Mm.
Så du startar upp i vanliga PlayStation 3.
Mm.
Och sen så aktiverar du och så kommer du in i modden.
Okay.
Så det är typ som en softmod. Men det här är lite mer... Inte hardware-mod, men det är mer permanent.
Okay.
Så du byter ut grundoperativsystemet till ett custom. Mm. Firmware då. Och det ser exakt samma ut i grunden, det är bara att det är en annan startup-screen och så lite mer ikoner i menyerna och så.
Mm.
Men det är bättre om du kan ha det den vägen då.
Men det är ett XMB, Cross Media Bar. Liksom.
Det är exakt samma. Ja. Bara att det finns fler grejer. Som längst ner i inställningsranden där så har du en debug. Och där inne finns det 100 inställningar till. Liksom. Mm-hmm. Sådana saker.
Mm. Och där finns det då, är det inbyggt i operativsystemet med emulatorer eller lägger man in det som appar? Typ,
ja, du laddar hem appar och slänger in på ett USB-minne och sånt och så installerar du det, precis som installerat ett spel för. Jag vet inte om du kommer ihåg, men när du laddar hem ett spel på PlayStation Store typ, så hamnar ju det i en separat grej där det ser ut som att det låg inne i en bubbla typ.
Aha.
Och sen så klickar man på den och då installerar du spelet och sen hamnar den ner i vanliga spelmenyn.
Så var det, ja. Bubblan låg ovanför.
Ja,
liksom.
In i en egen sån flik typ.
Så det, oh shit, ja. Alltså.
Tider det. Men ja, save states och rewind såklart. Det var ju det som räddade mig ur situationen av frustration. Mm. För det är så många cheap shots här och jag ville ju bara ta mig igenom spelet för att se så mycket som möjligt av det. Ja. För att kunna prata om det idag då.
Mm.
Så jag har kommit till level 7-1
okay.
av 11-4 antar jag. Det brukar vara dash 4 på alla eller dash 3. Mm. Så jag är precis halvvägs typ, lite över.
Hur är piskan? Är den är
cool faktiskt. Mm. Någonting som är unikt med det här Castlevania att jämfört med de tidigare spelen på NES är ju att piskan har 8-way, du kanske skjuter den åt alla håll typ.
Mm.
Och många anser att det gör spelet för lätt då. För att du behöver, i de gamla kunde du bara skjuta det rakt ut höger eller rakt ut vänster. Mm. Men nu kan du skjuta snett upp, rakt upp. Så du kan typ gå under en fiende som står på en level ovanför dig och skjuta uppåt så, döda han innan du klättrar upp.
Ah, shit.
Och sen så har du ju, med R då, så har du specialattacker som du hittar ju items hela tiden.
Mm.
Så typ som ett bomerangkors du kan skicka ut, och så daggers, och sen så har du holy water, lite sådana grejer. Sen startar man ju en läderpiska, och det första typ, som i Zelda så är det krukor och skit och slår hela tiden. Mm. I det här så är det ju alltid så stearinljus som hänger på väggen typ.
Mm.
Som man piskar sönder och så får du items.
Mm.
Så första itemet du alltid får om du inte har det är att piskan uppgraderas till en metallpiska.
Mm.
Så då blir den ju längre och bättre. Så här. Så den får man ju typ direkt om du dör och sen måste lota igen. Sen får du hjärtan hela tiden. Små hjärtan eller stora hjärtan som är Zelda.
Mm.
Och det här var den största förvirringen i början. Jag har ju heller, eftersom det här är digitalt så har jag ju ingen manual till spelet. Så jag kan inte sitta upp som man gjorde förr i tiden och faktiskt läsa lite där. Till sig om vad allting är. Så jag fick lista ut det själv. Men jag blev så sjukt frustrerad för jag plockade upp dem hela tiden. Jag tänkte att spelet var helt buggat för jag fick ingen HP.
Nej.
Men så visade det sig att hjärtan representerar ju då ditt extra item, typ som korsbomrangen.
Aha.
Och daggersan och så. Varje gång du kastar en sån så kostar det ett hjärta.
Mm.
Så när du samlar hjärtan så är det egentligen basically ammunition till ditt extra item.
Mm.
Så jävla random. Och sen så kan du också plocka upp någon konstig grej som jag inte heller fattar förrän jag kollade på Cinemassacre, när de gjorde en sån Castlevania, video om alla Castlevanias typ.
Mm.
Och då var det en sån här romersk symbol 1, 2, 3 som du kan få som sätter sig längst upp i höger hörnet. Och det representerar någon bonus damage tror jag det, eller så är det poäng.
Mm-hmm.
För det är ju klassiskt, gamla spel ska ju alltid ha en high score.
Ja.
Så du har en timer och så har du hjärtan. Så när du har klarat en level så räknar den ut alla hjärtan och hur många sekunder du har kvar, så får du extra poäng för det.
Mm-hmm.
Och så när du dör fiender så får du poäng. Mm. Så jag antar att det kan också vara en sån här multiplier för poäng då.
Ja, just
det. Jag har inte riktigt fattat om det är damage eller inte. Men, ja, så det är det. Annars är det ju ganska sparsmakat mer på den fronten. Inte så många mer mechanics. Men det är väldigt varierande banor. Jag märker ju att det finns ingen level som är lik den förra. Så. Det är helt ny artstyle typ varje gång.
Okay.
Så du startar, det är en sån här world map som i Mario nästan, fast du får inte gå runt på den då.
Mm.
Och så ritar den sån här Indiana Jones kartprickar så här, pip, 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 och så kommer du till en ny level. Och så zoomar den in där.
Är man inte bara i slottet liksom?
Ja, men det är, du startar liksom på utsidan.
Mm.
Och så går du då genom en kyrkogård och sånt skit och liksom tar dig upp i slottet. Och till slut så kommer du in i huvudslottet. Först är de här slottsdelarna längre ner och så har du en slottsdel längre upp. Och sen när du går in där då, typ level 4 eller 5 eller vad det är, då får du sen en ny sån typ world map där du sträcker dig runt inne i slottet.
Okej. Okay.
Så det är coolt. Sen har, som jag förstått, så är det Rondo of Blood, där femman, som i väst kom till typ DS eller något första gången.
Mm.
Då är du runt på en sån här world tour när du åker runt i Europa.
Mm. Fan, coolt.
Europa tour, för att säga. Men i det här så är det ju precis som alla andra Castlevania. Spelet är också linjärt då, så du har inget av det här Castlevania, eller vad säger jag, Metroidvania-stilen då, med att du måste hitta items och backtracka och så. Det kom först på
Symphony of the Night, va?
Precis.
Mm.
Så det, de satte ju den nya standarden för hur det är. Men de tidigare är mer så här, du går från vänster till höger mer eller mindre hela tiden.
Mm.
Men de hade några coola såna här Super Nintendo-unika saker som var säkert jävligt coolt för sin tid.
Mm.
Det är en level där det ser ut som att du är inne i en cylinder, så de plattorna du går på står ju still, men bakgrunden snurrar hela tiden, precis som att du står inne i en lång cylinder. Mm. Så det är en ganska cool grafisk effekt de hade.
Mm. Det är Mode 7 graphics.
Ja, precis. De använder någon sån teknik lite där och där. Och sen har de en annan version på det där du har, det finns ju såna här typ ringar som du kan enterhaka dig fast i med piskan, så att du kan liksom swinga över ett långt gap. Och då har du en sån mitt i ett rum, så du, hela rummet börjar då helt enkelt vrida sig i en cirkulär rörelse. Mm. Så måste du hänga i piskan i mitten av rummet tills en plattform dyker upp under dig.
Mm.
Och då stannar rummet och så hoppar du ner. Men du kan inte ta det därifrån, så kommer det massa fiender från höger och vänster.
Okay.
Så måste du bara överleva där. Mm. Sen hoppar du upp igen för då börjar rummet snurra.
Mm.
Och då kommer du ut en sån här hängbro eller något. Så, så hoppar du av och så kan du gå vidare. Okay. Så de har några sådana unika coola idéer då under spelets gång. Och sen så bossfighterna är ju mycket mer typ Dark Souls, ja, kan man väl säga. Det är väldigt bra precision och unika rörelser som man måste lära sig att läsa av bossen och så.
Mm.
Så många coola bossar, en stor sån här stenfigur.
Mm.
Och så var det typ ett spökpar som dansade tango runt i rummet medan de sen tog fram såna här franska, vad heter det, svärd, sån här musketörsvärd typ. Och kastar runt det och sådär. Det är en del coola bossar alltså. Varje level avslutar ju alltid med en boss också.
Mm.
Så det är coolt.
Okay. Shit.
Så generellt så ska jag väl säga att jag tycker om spelet, men man är ju väldigt ovan med den här old school hardcore gameplayen som det är då. Alltså hade jag inte haft save state så hade jag nog inte kommit så långt.
Nej.
För just där, när du får slut på extra liv så får du börja om långt tillbaka typ. Och jag vet inte om det är så att om du är på level 4-4 så kanske du hamnar på 4-1 om du startar om. Eller till och med 1-1, men så får du en sån här Konami code typ som du måste peta in i början för att då hoppa fram. För jag tror inte det fanns save på det här spelet kanske när det kom.
Nej.
För många spel på den tiden hade ju då, du skriver in den här femsiffriga koden eller bokstäver, och så hamnar du på 4-1 till exempel.
Mm.
Och så. För det finns någon sån cheatcode.
Ja, exakt.
Grejer när du startar upp.
Mm.
Så det kan vara något sån lösning på det.
Mm.
Men jag orkar inte det hasslet av liksom bara backtracka och köra om och tre banor för det.
Om man börjar spela ett spel av den gamla skolan och man väl börjar på den rewind-knappen, så fort man tar skada så bara tillbaks 10 sekunder liksom, så är det fixat.
Hela tiden.
Mm.
Men för min del så känns det skönt, för då kunde jag åtminstone ta mig långt in, se en stor del av spelet och bossar och sådär.
Mm.
Så det var kul bara som en upplevelse, men det var ingen utmaning i den utsträckningen som det borde vara.
Nej.
Så man kanske hade fått mer, man hade nog garanterat fått mer enjoyment av att klara det på riktigt.
Ja, exakt.
Men jag hade garanterat fått 100 gånger mer frustration att klara
men det förstår jag.
Ja, så jag kände, det var mest för tid men också för ork.
Mm.
Det var coolt i alla fall. Jag gillar konceptet av att vi ska besöka ett retrospel under veckan. Så jag tycker vi ska prova det igen. Alltså.
Ja, då får du välja retrospel nästa gång då.
Jajamän.
Jag har ju spelat det där Pepper Grinder.
Mm.
Som är ett Devolver Digital-utgivet spel då. Utvecklat av Ek. Devolver har ju fått lite samma status som A24 i spelvärlden.
Ja.
Alltså att filmstudion A24 känner du till.
Jag gör inte de så här unika filmer.
Ja, men varje film de släpper eller distribuerar är ju liksom en film som får sjukt mycket hype för att det är någonting som är lite utanför boxen generellt sett.
Lite så här Oscarsvärdigt.
Ja, nästan. Exakt. De distribuerade bland annat den där som vann vad heter den? Parasite tror jag de distribuerade.
Ja.
Triangle of Sadness från Ruben Östlund.
Just det. Gjorde de Lighthouse?
Lighthouse var också A24, ja.
Mm. Det är med han, Dafoe och Pattinson, va?
Ja, exakt. Sen väldigt mycket Everything Everywhere All at Once också.
Ja, den är fet alltså.
Ja, mycket sådana filmer nu. Och Devolver Digital har ju lite samma grej. Så att, när jag hörde premissen där, att det är en tjej som hittar en stor borr som man håller fast i liksom, och borrar sig fram igenom miljön liksom.
Ja.
Så tänkte jag, ja men det här är säkert skitfett.
Bra gimmick att bygga spel runt om.
Ja, exakt. Och det är ofta det blir i de här indiespelen, att de hittar en liten gimmick eller en liten game mechanic och så bygger de ett helt spel runt det.
Ja.
Och det är ju ganska, vad ska man säga,
undrar om de har sån här code, vad kallar de det? så här kodpartys typ, där de gör 15 minispel och så tar de det som är roligast och bygger det till ett helt spel. Så.
Ja, men typ så, det, man får den känslan i alla fall.
Mm.
Så det här spelet är svinkoolt. Det är ganska svårt, bör tilläggas.
Code Jam tror jag de kallar det.
Ja, men världen uppbyggd så att det är liksom en det ser ut som det där som är lite gulaktigt i Super Mario World som man kan hoppa ner i liksom, eller förstöra. Eller i Yoshi's Island, när man förvandlas till grävskopan så kan man liksom gräva in.
Det kommer jag inte ihåg faktiskt.
Okej. Okay. Så att det gula i alla fall, det är det man liksom kan.
Är det typ som sand eller vad?
Ja, sand som hänger runt och så här, va?
Ja.
Och när du borrar igenom den där så håller du inne R, då är det liksom borr och då går den automatiskt fram.
Mm.
Så blir det ganska stora manöver och svängar och så här, så man ser liksom att du måste hoppa ett gap dit ner, upp där och så vidare ner, samtidigt som du aktar dig för olika saker som du tar skada av.
Mm.
Så har du en boost som du kan använda och då kan du liksom boosta dig igenom vissa hopp som blir för stort då.
Mm.
Så det är ju egentligen grundpremissen, så samlar man saker längs vägen. Det finns också 5 guldmynt per bana och sen overworld och sådär då.
Men är det plattformar som Mario typ, fast du borrar genom grejer?
Ja, exakt. Mm. Det är lite...
Så det är inte så racingspel att du får momentum när du borrar och flyger iväg och sånt? Eller?
Ja, du får ju lite momentum då. Men det är ju liksom en hastighet på borren hela tiden.
Ja, för jag ser framför mig när du beskriver, typ som när man spelar som en fisk eller något.
Men det är 2D i alla fall.
Ja, så liksom man simmar under och så får du fart och flyger upp liksom.
Ja, exakt.
När du
men
borrar.
Det är inte helt olikt, för det finns vissa vattenställen. Då måste du ha momentum, liksom boosten upp.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så att det är inte helt olikt heller.
Mm.
Men det har jag i alla fall spelat. Ja. Inte spelat allt för mycket, men det har blivit mer så här döda tid på hotellrummet medan någon annan står och plattar håret. Eller,
ja,
vad de nu är.
Ja. Spel, så här, 20 liksom. Minuter här och där liksom.
Ja. Något pick sånt. Up and go.
Ja, nice.
Ja, vi har slängt ihop en topp 3-lista över Open Worlds. Sponsrad, eller inte sponsrad, men tipsad av er lyssnare ute. Jag skrev på Instagram topp 3-förslag.
Ja.
Så fick vi in hur mycket som helst här, så vi kan börja någonstans. Så,
ja, jag tyckte det var svårt alltså.
Open World från con_erik23 på Instagram. Gå in och följ oss.
Jajamän.
Ska jag börja på topp 3 där?
Ja, gör det. Tack.
Alltså det är så jävla svårt.
Det finns
med open world liksom.
Mm.
Men på min tredje plats
ska man definiera bästa open world spelet eller bara bästa open worlden, för det kan ju skilja sig lite.
Jag tänkte ju bästa open worlden här.
Ja.
Kanske inte nödvändigtvis det bästa spelet.
Nej, precis.
Men jag satte Far Cry, var det 5:an som var liksom
i USA. Ja.
Det har spelat så sjukt mycket. Så det är helt sjukt.
Ja.
Men den open worlden tog jag mig verkligen an.
Mm.
På en sån nivå att jag lärde mig att fiska och gick ut och fånga alla de fiskarna. Gick ut och klättrade i bergen och liksom...
Mm. Nice.
Ja, det var ett jävla fint spel alltså.
Körde pick-up.
Ja, det också. Det var liksom det hela det här paletten.
Ja, precis. Vart är det du spelar sig? Är det typ nordväst eller är det midwest eller är det syd?
Det är lite blandat.
Ja.
För att du
det
har
känns
ju...
såhär Colorado-aktigt typ.
Ja, men det är det ju. Och så tror jag det är lite de här kulterna som är i Kalifornien liksom.
Ja, precis. Kanske mer Washington State då? Eller något
sånt. Det känns lite så.
Mm.
Pacific Northwest.
Ja, precis. Ja, det är fett. Mm. Alltså det är som sagt, det är så sjukt mycket bra open world-spel eftersom det har blivit en enorm nästan nu. Men jag får nog ändå dra till med plats 3. Det är svårt. Kanske jag får säga Breath of the Wild kanske. Får jag väl dra till med dem. För det de inte har är ju det här levande NPCs. Så. Det känns inte som att folk faktiskt bor där så mycket. De som är i vissa städer så är ganska anonyma.
Mm.
Bara går runt och har 3 lines att säga.
Men när det väl är något side mission eller någonting så...
Ja, det fyller ut. Men det jag gillar med världen är att den är så perfekt designad med liksom... Du kommer över en kulle så ser du alltid 3 saker du vill besöka hela tiden. Det är alltid någonting x antal meter bort som de har designat för att det ska vara intressant för ögat. Liksom.
Tänk att vi har så mycket kvar i Tears of the Kingdom.
Ja.
Som jag bara vet att det ligger där och väntar på mig.
Ja, verkligen. Det är ett spel jag ska vänta med tills jag har ordentligt med tid. Alltså.
Mm.
Och bara sätta sig och köra.
Ja, exakt. På min andra plats så var jag tvungen att gå tillbaks till helt till rötterna i open world. Så valde jag faktiskt Shenmue 1 eller 2. Det är lite up for grabs där, men jag tycker ju första spelet har definitivt mer charm för att det liksom är det här
lilla byn där.
Exakt. Och just när jag spelade första gången så var det liksom detaljnivån var ju 1000 gånger mer än någonting man skulle kunna föreställa sig liksom.
Ja.
Och just att den här världen hade karaktärer som gick och handlade och kom hem vissa tider och allt sånt där.
Det var liksom sina egna rutiner.
Exakt, det var liksom mindblowing.
Ja.
Det känns, än idag när jag spelade bara för något år sedan, att det känns ju som ett open world och en levande värld framförallt. Det känns, alltså, Shenmue 3 som kom efter mycket om och men med Kickstarter kändes mindre open world och levande än ett spel från 20 år sedan liksom.
Ja, exakt. Ja, det är sjukt. Det jag älskar också inlevelsen i den här roleplaying-biten typ nästan. Att du måste läsa gatuskyltarna för att hitta fram exakt. Och så. Du måste,
det bidrar ju såklart.
Ja, att du måste titta på världen verkligen. Mm. Du kan inte bara springa förbi som i GTA liksom.
Och så där om man liksom har som klassiker, du ska hitta någon någon som jobbar liksom på i hamnen. Mm. Så måste du gå runt och fråga liksom, I'm looking for sailors.
Ja.
Så måste man säga, ja men jag vet, kolla runt i barerna. Så måste man gå på barerna och titta liksom.
Ja, precis.
Idag så får man bara bing upp en prick på minikartan. Så springer man dit direkt och så
jävla trist.
Spammar av liksom.
Jag känner mig egentligen världens bästa detektivspel.
Ja, fan, det hade kunnat vara så jävla fett alltså.
Ja, det är... Jag hoppas att han får en stor budget för 4:an.
Ja, det hoppas jag med.
Ja, andra plats för mig då. Vad ska jag slänga in där, tror? Det får bli... Så det är ju så otroligt svårt att inte välja ett Rockstar-spel.
Mm.
Men det känns så obvious, kanske.
Mm.
Men samtidigt, jag får tro, min andra plats får jag nog slänga in Skyrim faktiskt.
Mm.
Jag älskar tanken av att du bara kan gå ifrån ditt main quest och stöta på så sjukt mycket random sidequests som faktiskt är roliga och leder till intressanta klimax och sådär. Du bara går in i en helt ny stad som du inte har någonstans där att göra egentligen. Så jag stöter på massa långa stories och random folk. Visst, det har åldrats lite grann, men jag håller den idag. Så jag spelar lite Skyrim häromdagen. Jävligt, det var trevligt faktiskt.
Mm. Datorvarianten?
PS5 faktiskt.
Okay.
Jag tänkte ju spela på dator faktiskt, men så hade jag installerat på PS5. Så men jag hoppar in, för jag har en save där från ett år sedan något som är ganska många timmar in.
Är det den där Anniversary...
Ja, precis.
Edition liksom.
Jajamän.
Vad skulle du säga, Witcher 3 eller Skyrim? Vilket spel?
Ja, alltså om det är första gången... Har du aldrig spelat Skyrim så tror jag nästan jag måste säga Skyrim.
Mm.
Men Witcher 3 har ju definitivt en bättre story.
Mm.
Jag tycker världen är bättre i Skyrim.
Mm.
Så att säga, äventyret är bättre.
Och sidequests då, vad är bäst där?
Kanske kvaliteten i sig på sidequesten håller högre i Witcher till många delar, just storymässigt så.
Mm.
Men just Skyrim har ju en annan alltså det är mer av en sån här utforskande i Skyrim när det kommer till att hitta runt i världen och du stöter på saker så. Medan Witcher känns mer directed liksom, mer regisserat eller regisserat.
Fan, nu gick hypen för Elder Scrolls 6 upp.
Alltså. Ja, fy fan.
Får bara hoppas att de levererar på den punkten nu.
Ja, helt klart. Jag tror inte de gör ett klavertramp på den, alltså. Det vågar de inte.
Det skulle vara Microsoft bara slår ner, sätter ner foten och säger vi ska ha det till...
2026 senast. Alltså.
Ja, exakt. Det känns ju som att de gjorde det lite med Starfield.
Ja, faktiskt.
Alltså utan att vi vet någonting nu men
det har ju varit under utveckling väldigt länge av Starfield.
Men det känns ju som att om Microsoft inte hade köpt Bethesda så hade vi inte suttit med Starfield nu. Då hade det kommit nu till julen eller nästa jul.
Ja, kanske.
Det känns som kanske. Att de var väldigt så här.
ZeniMax har ju dock inte haft ett flawless track record på bugga releaser.
Nej, det är sant. Men
alltid varit dåliga på det.
Men mina förväntningar för Starfield var ju verkligen att det skulle vara Next Gen Deluxe upphöjt till 100 liksom.
Verkligen. Men, och det var det inte.
Nej.
Men fan, Skyrim, grymt.
Ja, på min första plats så får jag gå för Rockstars Red Dead Redemption 2.
Ja, det var det jag tänkte också.
Ja. Alltså det är helt bizarrt vilket jävla open world. Det är, alltså, allt från städerna till att bara stöta på en man med ett ormbett. Liksom.
Ja, och det är just det som gör att den världen faktiskt känns bebodd och levande så in i helvete. du går in i en, vandrar in eller rider in i en stad så här, så flyger en snubbe ut i salonen, så har det varit en fight där. Och hela de här klyschorna liksom.
Ja, exakt.
Vid liv där. Det är så jävla fett.
Och så ibland är det bara så vackert. Man kan hitta en liten sjö med en liten stuga liksom.
Ja.
Så bara tar man ner tempot dit och bara går. Liksom. Ja.
Och även där fiskar jag, gjorde jag mycket.
Mm. Det blir liksom mental semester att spela Red Dead 2 liksom.
Ja. Ja, verkligen. Det är ett lågt tempo, men på ett skönt sätt.
Ja.
Och just det där, det var en period när jag nästan hade varvat det som jag satt med och bara sa, men nu ska jag spela det här som om det vore en hunting simulator.
Mm.
Så gick jag till de här där du questar för att få lite legendary hunts och sen fylla i den här guideboken han har i inventoryt där du då samlar på dig alla djur du har stött på. Och lära dig att skjuta dem för att få 3 stjärnor i kvalitet och sånt också för att crafta de bästa eller unikaste kläderna och så.
Det är egentligen där open world-spelen, de här stora mastodontspelen, blir som bäst. Det är när man nästan har varvat dem och man börjar titta tillbaks, vad har jag missat och vad går man tillbaks och gör. Eller, många har ju, eller, jag ser ju diskussionerna på vår Discord till exempel, angående Final Fantasy 7 nu, Rebirth. Så det är väldigt många som, de går inte vidare förrän de har 100%-at den här
regionen
och sådär. Liksom. Mm. Men jag är absolut inte så när jag spelar, utan jag följer liksom main quest och så RP lite, så då känns det ju dumt att liksom...
Ja, det är, du är på en urgent mission och sen så tar man 14 dagars semester i en kasinostad
typ. Jag kan ju ta några liksom sidequests här och där, men det är inte så att jag måste religiöst beta av det.
Nej.
Så när jag ser liksom slutdestinationen i sikte, då är det lättare för mig att liksom backtracka lite och beta av, och då känns det också lite som man äger spelet, för då får man liksom bättre gear och saker man har missat. Och...
Precis. Sen, jag har en liten fråga till alla de som då spelar det här så här religiöst 100%igt hela tiden. Är det på grund av att ni vill ha Platinum Trophyn, eller är det bara för att ni gillar att beta av allt innan ni går vidare? För jag vill inbilla mig att de flesta som gör det också är Platinum Trophy Hunters. Så att så här, om man tar allting på ett svep nu så slipper jag backtracka sen.
Ja, exakt.
Att de har den tankesättet liksom.
Mm.
Så det är en fråga till er ute. Varför kör ni 100%? Ja. Är det FOMO eller är det Trophy som gäller?
Ska vi gå in på veckans bett?
Det kan vi då.
Kommer du ihåg vad vi bettade på? Det var retrobett, ja.
Just det, ja. Haze.
Ja.
Haze på Metacritic.
Jag gick också in och frågade på vår Instagram där om folk har spelat där.
Ja.
Och vad de tyckte och sådär. Men det verkar som att 50% tyckte det var skit och 50% hade inte ens hört om det. Så det var lite...
Det är galet.
Ja. Du bettade i alla fall 67, jag bettade 69, som var en liten favoritsiffra där.
Ja. First person shooter game från Free Radical Design, kom published by Ubisoft, kom till PS3 och Worldwide 2008 i maj, och sen kom det till 360 och Windows. Nej, det blev cancelled 360 och Windows.
Oj, oj, oj.
Ja, director var David Doak.
Mm.
Undrar vad de hade för game engine.
Mm.
Ja.
Ja.
Vilken vad är det du brukar säga? Fispunka?
Ja, det skulle ju ta över liksom.
The game takes place in a dystopian future where the Mantle Corporation ruled the world with a drug called Nova Keto Tyrosine, also called Nectar. The nutritional supplement that enables soldiers to fight harder and smarter, but also induces a hallucinogenic effect, where soldiers are no longer cognizant of the real battlefield around them, instead viewing an idyllic, painless environment.
Just det.
Det är en cool idé då. Ändå. Jag minns det, men det är ju där de här gula däckningarna kom in, och så tog man ju typ sån här nektar för att få lite superpower typ.
Ja, just det. Det ligger just nu på 55.
Jävlar vad sunkigt.
Ja, user score 47.
Det var inte ens en sån här reback swimming in sevens då alltså. Det var bara skräp.
Det står här då, Haze is a huge mistake, an unfinished game with a variety of flaws, both from a technical and design standpoint.
Damn, hårda ord.
Mm.
Ja, då blev det ju poäng till mig då.
Ja, det blev det. 5-2 totalt då för dig. Ja, grattis.
Tackar, tackar, tackar.
Ska vi ta en retrobett nästa vecka också?
Ja.
Vi har ju en Sea of Thieves liggande, men den hade inte kommit upp heller, tyvärr.
Ja.
Släng ett spel nu.
Ska vi ta en till från den generationen då?
Ja, det är mysigast.
Ja, den säger ett typ... King Kong, Peter Jacksons King Kong 3, oh. Specifikt 360-releasen.
Ja. Den här är svår.
Det var ju ett av de första HD-spelarna någonsin såg.
Mm.
Frågan är om det fick bonuspoäng för att det var ett av de första så här HD-spelen. Mm. Typiskt Unreal Engine när allt ser blött ut och shiny.
Ja, exakt.
Hmm.
Det är svårt.
Ja.
Jag är redo i alla fall.
Ska vi se, vi tar... Åh, jag kan inte bestämma mig. Jag får bara gå för något. Så, 3, 2, 1
Vänta. 3, 2, 1
78.
Jag säger 80.
Oh, jag tror du har den här, vet du. Jag tror det är låg 80, det känns som det. Bara för att det var early liksom.
Jag var och snorklade på 76, 77, 78 där. Så tänkte jag, fan, när du sa det där med att det var wow, snyggt. Och jag minns ju själv när jag såg det första gången. Jag tyckte det var snyggt.
Det var ju också PS2-release. Det var så här cross-platform tider där.
Jag minns också att jag tyckte att den var bra, filmen.
Ja.
Peter Jacksons bästa film.
Ja, men den är ju jävligt bra.
Ja, den är faktiskt bra.
Nej, det är inte Peter Jacksons bästa.
Jo, men det ska jag bara säga.
Det är svära i kyrkan.
Men vad gjorde han egentligen med...
Det är hans fjärde bästa film, det kan jag hålla med om.
Ja, men han gjorde ju också Tintin-filmen med Steven Spielberg.
Mm, precis.
Den är också jävligt bra.
Ja, men det var Steven som regisserade.
Mm, exakt.
För...
På samma sätt som George Lucas och han gjorde...
Indiana Jones, typ.
Ja, exakt. Mm.
Tanken med den var att det skulle bli en trilogi och så skulle de regissera varannan film.
Mm, okej. Okay.
Var idén från början.
Så... Förresten, har du sett den filmen Fanboys?
Du, den när de ska åka till Skywalker Ranch, va?
Ja.
Ja, nej, jag har inte sett den korsetaget.
Jag har fått till, eller informationen har landat i min hjärna att den är nu släppt, för den har varit lite i så här vault i många år på grund av licenser och såna här saker. För den var ju officiellt licensierad av George Lucas.
Ja.
Sen har ju bara varit släppt på Blu-ray och DVD vid ett tillfälle och så aldrig mer efter det liksom.
Åh fan.
Men nu finns den där ute i...
På streaming eller?
Ja, intranätet. Och det var efter, jag tror det var en namninsamling eller en massutskick i alla fall på mail.
Ja.
Så Fanboys borde ni kolla in i alla fall. Det handlar kort och gott om ett gäng Star Wars-nördar. Året är 1999 tror jag. Det är några månader kvar till Episode 1 ska släppas.
Just det.
Och de beslutar sig då på fyllan att de ska roadtrippa och sno filmen, för de klarar inte vänta på att den ska komma ut till den.
Det är fan coolt alltså. Det
finns en jävligt cool cameo av Seth Rogen där när han har sett trailern och bettar på att Jar Jar Binks kommer bli den coolaste karaktären någonsin, så han tatuerar Jar Jar Binks på ryggen.
Fy fasen.
Mm.
Ja, jag sitter och funderar på retrospel här.
Ja. Till nästa vecka, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Då var jag lite inne på om vi skulle... Fast det tror jag är... Ja, det är nästa, det spelar ju för ingen roll, men... Om man skulle, för det finns ju Metal Gear Collection, om inte annat, de här retro Metal Gear.
Ja.
Om vi skulle ha testat en av dem.
Då tar vi den första där, då.
Ja.
Är det som egentligen kom på MSX?
Det är lite oklart vilken det de har skickat med i Collection, men jag hoppas det. Men för det var ju... Det var ju nog jansing med att Kojima var inte involverad i SNES-versionerna eller NES-versionerna
ja,
som släpptes här i väst. Så de är annorlunda de där riktiga som just kom det. Till MSX då.
Jag provade ju för något tag sedan, ni kan säkert gå tillbaka och lyssna på dem, Snatcher och Police Notes också.
Ja, just det.
Som var ju de här, vad ska man säga, de här peka-klicka-spelen som Kojima gjorde på Saturn och PlayStation 1.
Ja.
Det var också något så märkliga. Men cool, jävligt coola. Snatcher var ju jävligt cool. Sega CD var ju Snatcher till.
Var det väldigt inspirerat av...
Blade Runner.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Cool art style, sånt.
Ja, exakt. Och Police Notes är ju ascoolt också, att det är poliser i rymden liksom.
Är det inte typ anime-sekvenser som cutscenes där också?
Jo.
Det är coolt.
Svincoolt. Mm. Men de spelarna är ju... Alltså, jag har ju desperat behov av att få en riktig translation... Och ett release här liksom.
Typ remaster då.
Mm.
Det har varit coolt.
Ja. Ja, men du ska spela nästa vecka.
Ja,
tack så mycket.
Tack ska ni ha, vi hörs.
Hej!